tisdagssnack. Så på tisdagar brukar bjuda in morgonöppets vänner för att lite dryfta veckan som varit, veckan som är på gång. Och den här morgonen säger jag god morgon till Amanda Audaskas, lärare i Lärkan. God morgon.
God morgon.
Och Axel Aminov som är psykolog och jobbar inom arbetshälsovården. God morgon.
God morgon.
Det kommer glada nyheter från Savolax. Savon Sanomat har listat Finlands, i samarbete med polisen, har listat Finlands tryggaste städer. Och för tredje året i rad så hittar vi Esbo på första plats. Bland annat medan man sen på jumboplats hittar Helsingfors och Vanna. Det vill säga Esbos grannstäder. En av orsakerna till det här att Esbo är så tryggt är bland annat den stadsstruktur som man har, och det är att nattlivet fokuserar sig till Helsingfors, vilket betyder att alla Esbobor som härjar så härjar i Helsingfors och så åker de hem och sover rusa av sig. Vad väcker det här för tankar och känslor hos er om att Esbo är så tryggt?
Otroligt smart arbetsfördelning av Esbo där, att skicka härjarna till en annan stad och sen vinna tre år i rad.
Alltså, jag tänker inte flytta till Esbo oberoende fast jag hör den här nyheten. Men det är alltså, jag skulle säga att det är Esbos problem är lite, att det finns inget centrum i Esbo. Så det är liksom bara en massa kringspridda liksom små orter som Esbo består av. Att okej, okay, att det är kanske tryggare, men att det är också ganska mycket tråkigare.
Mm, men samtidigt så är ju trygghet nog en bra värdering. Så jag tänker sådär att är det då en förlust att inte ha ett centrum? Är det en stor seger att ha ett centrum om det gör att man hamnar på jumboplats i trygghet? Jag vet inte.
Jag personligen föredrar nog. Jag skulle säga att London är bättre än Helsingfors. Det är kanske otryggare, men det finns allting där.
Men om vi tänker på, jag menar, du säger att Esbo inte har ett centrum. Esbo har de facto 5 centra. Lite som Helsingfors har stadsdelar, så har ju Esbo också då stadsdelar. Det är bara det är väldigt mycket väg och skog emellan. Vad är det som inte tilltalar dig i det här, Axel?
Alltså, det är ju en landsbygd. Det finns ju mycket åkrar i Esbo. Det är ju liksom i princip en liten landsbygdsort, men den är bara jättestor. Men det blir liksom aldrig skala. Det blir aldrig enorma höghus och centrum av någonting, utan det är sådana här små byar och sen, ja.
Alltså jag måste säga, min man sa att jag får inte säga det här för jag låter som en sån här ingrodd helsingforsare, men det är inte alls det jag är. Jag har hört om en ganska nyinflyttad österbottning, men jag vet ju knappt vad Esbo är. Jag vet att det finns ett Esbo, jag har varit i Esbo några gånger.
Jag har hört att det existerar.
Men jag måste säga att jag har på det sättet ganska svårt att säga vad det är som gör att Esbo är så tryggt. Det här med att det fanns 5 centrum. Jag har absolut haft den uppfattningen att det inte finns ett enda centrum, men nu ser du att det finns 5. Det är ju... Men
får jag fråga om den där bara, att hur var den, jag vet inte liksom riktigt, vad betyder det tryggaste staden? Alltså
det är mindre våld och brott på gator och sånt, ja.
Ja, just det här. Alltså det är sånt som orsakar trygghet.
Men är det inte ändå så att de flesta våldsbrotten begås i hemmet och sånt? Att är det faktiskt, har det sist och slutligen sen hemskt mycket med strukturen, eller är det bara att vem som råkar bo där och slumpen och sånt? Att jag menar, de flesta våldsbrott begås i fyllan hemma.
Ja, det tänkte jag också på faktiskt.
Det här är faktiskt en mycket bra poäng, men här handlar det nu, tror jag, det här handlar det alltså uttryckligen då enligt Savonsson om att om då den här gatutryggheten, man tittar på våra gatutrygghetsindex, så du har helt rätt, Axel, en stor del av brotten i det här landet, våldsbrotten begås ju faktiskt i hemmet. Den statistiken har vi inte tillgänglig här. Vi pratar alltså om det att Esbo för tredje året i rad är Finlands tryggaste stad, och med mig i studion har jag diskuterat Axel Aminov och Amanda Audaskas. Nu måste jag ju jag bodde 20 år, jag har vikt 20 år av mitt liv åt att bo i Esbo. Jag tycker det kallade för min gamla hemstad. Mycket trevligt. Jag bodde i ett av dessa 5 centra. Det som börjar med Esbo. Och jag funderar så här. Varför är ni aldrig i Esbo då?
Det är just det. Det finns inget centrum. Det finns ingen stor teater eller biograf eller ingen nattklubb som eller något fint café eller konstmuseum eller sånt. Att det är...
Tror ni att det här ändrar sen? Jag menar, Västmetron öppnar i början av i augusti i år. Tror ni att nu när det blir liksom, när man kan ta metro till Esbo, tror ni att det blir större sannolikhet att till exempel åka till Hagalund, där det finns ett kulturcentrum och där det ofta stora internationella artister brukar uppträda också? Tror ni att det blir mer sannolikt att ni åker till Esbo nu när metron kommer?
Det kan nog hända, och jag skulle säga det att om det kommer metrostationer till Esbo, så då ökar nog brottsligheten absolut.
Ja, precis. Det var glad att de fick vinna nu igen. Ja. Det är snart över.
Ja.
Vi fortsätter att tisdagssnacka med Axel Aminov och Amanda Audaskas riktigt strax.
Tisdagssnack.
11 minuter i 8 visar klockan på väggen. Det är tisdag, det betyder att vi har tisdagssnackare i studion. Det vill säga morgonöppets vänner som vi bjuder in med jämna mellanrum för att lite dryfta vardagen här i huvudstadsregionen. Idag säger jag god morgon till Amanda Audas-Kass som är lärare i Lärkan. Och god morgon. Och Axel Aminoff som är psykolog och jobbar i arbetshälsovården. God morgon.
God morgon.
Vi ska prata vidare och titta lite på lärarläget. En undersökning som Yle Huvudstadsregionen gjorde så visar att i Helsingfors så är bara 13% av de sökande till klasslärartjänsterna behöriga. I Grankulla är däremot siffran mycket bättre. Där lyckades man fylla 8 av 10 ledigeanslagna tjänster till hösten med behöriga lärare. I Esbo ligger siffran lite lägre där. Vad tror ni att gör att Grani av alla städer i huvudstadsregionen lyckas locka så mycket behöriga lärare? Amanda, du jobbar själv inom branschen.
Jag tror att det ganska snabbt så får en kommun ett visst rykte om sig om hur den arbetsgivare den kommunen är som i skolvärlden. Och jag tror att det ryktas att Grani har ett ganska gott sånt rykte nu. Elevgrupperna är ganska små. Resurserna är ganska stora, möjligheterna för lärare att ha fortbildning, möjlighet för lärare att få köpa in olika verktyg för undervisningen och sen är ganska stora. Och det är klart att ett lärarjobb ser hemskt olika ut beroende på vilka förutsättningar du har att köta det där jobbet.
I Helsingfors fanns alltså då 40 ledigenslagna tjänster. Närmare 400 personer sökte de här tjänsterna, varav ungefär de här 400 sökande var ungefär 60 behöriga. Det var så vi landade på en procent på ungefär 13. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna. Men vad tror du att då, varför sökte inte fler behöriga lärare tjänster här i Helsingfors?
Ja, tänker man att om det är 60 behöriga som har sökt, så det är ändå, det är ganska många. Jag tänker att hur många behöriga lärare finns det som vill bo i huvudstadsregionen och som är behöriga? Jag tänker att det är ändå en ganska hög siffra. Säkert har många av dem fått jobb också på mera attraktiva lärarorter, till exempel i Österbotten, så det är väl därför som inte man har kunnat besätta alla 40 tjänster med 60 behöriga sökande.
Varför Österbotten är mer attraktiv lärarort än Helsingfors?
Är det så det utbildas där?
Förstås utbildas där, men sen måste vi också komma ihåg, jag är själv från Österbotten, och där, jag menar, i Österbotten så klarar du det ganska långt på en lärarlön. Du kan bo i ett snyggt, stort, nytt hus. Du har råd att åka till Thailand på utrikessemester fast du är bara lärare. Vilken lärare har råd att göra det i Helsingfors? Ingen.
Axel, tankar och åsikter i den här frågan?
Ja, alltså, jag skulle tro att det är ganska sådär på det sättet matematiska hur mycket behöriga lärare det finns. Jag har på något sätt fått det intrycket att det är ganska bra läge för att vara lärare nu. Att det är ju, för det första är det en utbildning som man kan sysselsätta sig på ganska mycket, ganska brett med hela human resources-branschen. Sen börjar jag också tänka lite på att den här behörighetskravet, så det är ju inte jättegammalt, det är kanske 10 år sedan. Före det så var det att om du kunde tillräckligt om ett ämne så då var du liksom, kunde du jobba som lärare, men det kom ju där kravet att du skulle ha liksom en universitetsbehörighet. Det är ju en relativt ny grej, skulle jag säga. Att då var det...
Jag tror den är betydligt längre än 10 år.
Men ja, jag tror att det var 2000-talet, men jag kan ha fel, men att jag minns när den kom och då var det då att det var ganska mycket folk som mitt i att bli obehöriga. Mm. Att det fanns också en sån här grej, att man gjorde liksom striktare kraven att vara lärare, att vara liksom behörig. Det räcker inte mer med att du är mästare på biologi, utan att du måste också ha en skild.
Tänker du att det är en bra eller dålig sak?
Jag tror att man kanske gick lite bakåt där. Jag tror att det var kanske en onödig, för att våra PISA-resultat så hade vi med den gamla modellen. Och det kanske inte helt korrelation här, men att nu har vi haft den här behörigheten och PISA-resultaten har sjunkit, men jag påstår inte att det är samband. Men att jag tror att man ska kunna liksom, jag tror att det gallrar bort ganska mycket liksom kunnigt folk, det att man inte liksom orkar skaffa en universitetskompetens och ha det ändå undervisat 25 år kanske, att säga att du duger inte som lärare. Det.
Jag måste kanske ändå inflika just med lite insyn i det pedagogiska, det är nog väldigt, väldigt viktigt också att man har den här pedagogiska biten. Jag tror att alla som har vuxit upp i huvudstadsregionen gått i de olika legendariska skolorna som här finns, så ingen nämnd, ingen glömd om vi säger så här, men det finns alltså kommer ihåg nu från min pappas tid, liksom såna klassiska lärare som hade riktiga öknamn, som just var, som du säger, mästare på biologi, mästare på geografi, men den där pedagogiska biten lämnades bort lite vind för våg. Och då är det ju kanske, det spelar inte stor roll om man är mästare på sitt ämne, om man sen inte kan undervisa. Det här gäller naturligtvis inte i alla fall.
Nej, det måste ju komma. Det finns ju otroligt många obehöriga lärare som är superbra lärare, och behöriga lärare som är helt värdelösa pedagoger. Absolut finns det ju det. Men det oaktat så är det ändå ett problem med de behörighetskrav vi har idag, så är det en stor förlust om vi i huvudstadsregionen har dåligt med behöriga lärare. För är du inte behörig, så är du i princip, du sitter så löst. Mm. Du kan när som helst bli petad, det finns ingen långsiktighet i det där arbetet. Och i vissa skolor så finns det en ganska stor andel obehöriga lärare. Och det blir ju vansinnigt oroligt. Man vet inte vem som ska undervisa nästa år. För man vet att hälften av lärarkåren är obehöriga, men vi vet inte hur många som kommer att bli besatta av behöriga lärare och hur många som får vara kvar.
Ja.
Och det är en ganska otacksam situation för huvudstadsregionen nu.
Här är jag sista ordet då. Amanda Audaskas, själv lärare i Lärkan. Tack till snackarna Axel Aminoff och Amanda Audaskas. Välkomna igen en annan dag.